Good day, Joakim. I am en route to the kitchen and actively searching for your keys.
En robot som hjälper till där hemma när vi är gamla eller funktionsnedsatta och inte klarar allt själva. Kan det bidra till att lösa ålderspyramid och personalbrist i omsorgen? Ett projekt som nyligen drogs igång på KTH i Stockholm ska prova sådana lösningar.
Jag har under över 30 år hållit på med att bygga system där man kan prata med maskiner. Och Daniel har hållit på i 30 år att bygga robotar som kan hjälpa människor rent fysiskt. Så nu tänkte vi att vi slår våra påsar ihop här och ser vad händer om vi tar de här nya humanoida robotarna som kommer. Och så tar vi de senaste AI-modellerna som kan förstå och generera prat. Och se, kan vi göra någonting som faktiskt är till nytta för äldre i deras hem?
Det här är Joakim Gustafsson, professor i talteknologi. Och Dani, som han pratar om, är robotforskaren Danica Kragic. Var och en av dem har sin egen, rent personliga ingång till arbetet de nu drar igång i projektet om hemmarobotar. Vi träffar dem på robotlabbet på Kungliga Tekniska Högskolan. Det här är Vetenskapsradion, jag heter Camilla Widebeck. Du har en robot som står här, kan vi prova att prata med den eller?
Ja.
Och det här, ja, jag vet inte om man ska kalla den här humanoiden. Den är lite människoliknande i det att den har kropp och två armar. Och...
Ja, det som inte är så humanoid är att istället för huvud så har den bara en kamera, en stereokamera. Men min...
Och så, jag måste säga det också att den har inte heller två ben ner i golvet utan den står på en tung platta där så ja. den lär inte välta i första taget.
Precis, men det den kan göra är att den kan höja sig upp och ner så den kan faktiskt nå väldigt högt. Och just nu så har den ju bara två stycken griparmar med två fingrar. Men de kan man byta ut. Så en sak vi kommer testa här är ju att sätta dit mer människolika händer för att se vad kan den här hjälpa till med. I köket till exempel.
För det är lite tänkt att man ska kunna prata med den här i köket och laga mat tillsammans med den.
Precis. Och då ska jag sätta igång här om jag bara har rätt.
Good day, Joakim. I am en route to the kitchen and actively searching for your keys.
Så det där var ett försök där vi försöker att vara tydliga med att det är en robot.
Hello, Joakim. How can I assist you today?
Jag stänger av den.
Ja, det var lite mer vanlig röst. Men vad sa den? Att den ska hjälpa till att leta reda på dina nycklar?
Ja, vi har flera projekt här med robotar. Och där ett är en robot som bara ska fungera som en väktare ungefär. Som går runt och letar efter saker. Hjälper folk att hitta till olika platser. Så då har jag byggt en första system där man bara kan säga till den. Kan du gå till köket? Och medan du går dit så kan du leta efter mina nycklar, har jag sagt till den. Och då kommer den ihåg det sen förra gången vi pratade. Så den minns vad man har sagt tidigare.
Om alltså en robot ska hjälpa en äldre person med att laga mat, rent praktiskt, hur tänker du det? Kan du beskriva den där scenen? Hur går det till?
Alltså det vi har redan testat var att vi faktiskt bjöd dit folk och så sa vi bara, du kommer få instruktioner av någon. En röst. Och sen så började den bara säga hej, välkommen, jag har ställt fram lite saker åt dig här, som vi hade gjort, men en robot skulle kunna göra det. Idag ska vi laga omelett. Kan du börja med att hacka den där svampen? Och så gjorde de det. Och så precis när de var klara så sa de, nej men det är bra, nu kan du steka den. Och det var helt naturligt. De tyckte alla att det här var ju mycket bättre än att jag har en padda där jag hela tiden måste flytta fokus och titta bort ifrån det jag håller på med. Det var ju mycket bättre med någonting som förstod när jag var klar och gav mig nästa instruktion. I det försöket så var jag den som tittade på en video och tryckte på nästa instruktion. Men nu har det kommit modeller som från en videofilm kan säga nu är man klar med att hacka svamp. Så då kan vi göra det helt automatiskt redan nu.
Det vill säga, den ser åt mig att hacka svampen, eller ber mig då, ja, kanske snällt. Och jag hackar och så ser den att jag är färdig och så säger den, jaha, nu är du tydligen klar med det, du kan, ja, du riva ost.
Ja, precis. Så att man inte hela tiden ska säga, vad ska jag göra nu då? Utan att det finns något som... Och sen det vi också testade var att hälften av de personerna som var där fick, medans man stod och vispade äggen, så berättade den lite roliga fakta, typ... Visste du att det tar en höna 25 timmar att göra ett ägg, varav 24 timmar är skalet? Tyckte folk var jätteroligt. Medan de som inte fick det tyckte, nej men jag behöver inget sånt, det var ju bara fånigt. Men då visade det sig att när man sen frågade dem hur funkade interaktionen, så de som bara fick att den var tyst medan de vispade ägg tyckte att systemet var långsamt. Medan det som faktiskt höll igång interaktionen även medan man gjorde något upplevdes som mycket snabbare. Hej!
Hej!
Nu ansluter Danica Kragic till intervjun. Du kan sitta, ja.
Bara når fram med mikrofonen. Och yes, nej, men det kommer jag att göra. Absolut, ja. Nu är vi här.
Ja, ja, och Joakim och jag har pratat lite. Du får presentera dig du också.
Ja, Danica Kragic, professor i datologi på KTH.
Vi har börjat prata lite om den här roboten som står här och möjligheten att laga mat tillsammans med roboten. Men jag ska inte leda dig så mycket i det där, Joakim, utan jag ska fråga dig istället vad, om du tänker att den här utvecklas så som ni hoppas i det här projektet, och sen så har jag en sån här hemma när jag fyller 89. Vad kommer den att göra hos mig och tillsammans med mig och så då?
Jag tror att en del kommer vara någon sorts sällskap om du är ensam. Så någon som du kan få inspiration av att laga en ny sorts mat som du kanske inte hade gjort annars. Min pappa har slutat helt att laga mat för att han har inga idéer. Han gör bara samma mat hela tiden. Eller köper samma färdig mat hela tiden. Så att om det här kan inspirera honom till att laga nyttig mat och äta den. Och kanske till och med bjuda in vänner som man inte träffar så ofta. Så att på något sätt få honom mer aktiv. Då är jag nöjd med vad vi har i det här projektet. Sen om den faktiskt kan hjälpa honom fysiskt, det får den drömma om.
Jag tror att till att börja med så underskattar vi just den här att det är en kropp som rör sig som finns framför mig. Vad betyder det liksom för den motivationen jag själv har för att röra mig? Det blir ju bara så. När man ser någonting som rör sig vill man gärna på något sätt vara med. Så att jag tror som du Jocke säger, det är väldigt viktigt att skapa den här kontext där en människa vill någonting. Mm. Så det ska finnas definitivt motivation. Mm. Sen ska det finnas inspiration. Och det är att hur kan roboten förmedla det? Och då är det jättebra, den kan kommunicera, det kan generera liksom dialog och samtala med människan. Men sen ska det också kunna förstå sig på kontext. Men låt oss vara lite kreativa här. Låt oss titta vad som finns i kylskåpet, så kan roboten gå titta och sen säga okej, nu har jag de här 5, 6, 7 saker. Vad kan vi göra från liksom de här ingredienserna? Vad tycker du? Nej, men jag är inte så sugen på det som du föreslår. Finns det andra? Och det är ju det som är lite roligt när man kopplar robotar och AI. Att de kan ju tänka lite bättre, lite mer och hitta på en massa exempel.
Så då tänker du dig att roboten kan, roboten och jag kan snacka oss fram till något att nej, men vi kan ju göra en omelett ändå fast vi inte har några tomater. Vi gör den på ett annat sätt. Och vad gör den sen då?
Ja, och då är det frågan hur mycket hjälp du faktiskt behöver. Mm. Sen kan du sätta dig i soffan och sen kanske finns en robot som faktiskt kan göra omeletten. Det vet vi ännu inte. Vi hoppas så småningom kommer det att finnas robotar som kan faktiskt göra, alltså utföra det. Eller så tycker man att ah, men nu har du faktiskt suttit i soffan hela morgon. Ska du inte bara hjälpa mig? Jag gör det mesta. Men kan du inte hämta A eller hämta B? Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Roboten kan anpassa den här människans inblandning i processen. Givet det som människan faktiskt har förmågan att göra. Och det är därför jag säger att det är väldigt viktigt att vi har robotar som observerar eller spenderar tid med människor för att kunna förstå vad är människans nivå.
Och sen är det frågan var den där makten ligger då. Man måste ju vara någorlunda kapabel kanske för att bestämma över sin robot. Jag tänker att när du säger det så tänker jag, ge mig den på att jag vill sitta där i soffan med mina barn. De har varit där och vridit upp på liksom 90% aktivitet. Se till att de verkligen hackar lite lök själv.
Nej, det förstår jag. Och den frågan kommer att bestå. Alltså den är ju kvar mellan människor. Varför skulle den försvinna när en robot kommer in? Det förstår inte jag. Varför liksom man ifrågasätter nu att en robot kanske ska försöka göra det, men att ett nej är ett nej. För det är precis det som vi ser idag, att kanske även när människan säger nej, så är den som hjälper kanske pushar lite för mycket.
Ja, men om det är Maj-Lis från hemtjänsten, jag tycker hon kör lite med mig, men hon är ändå en god människa liksom. Det är jobbigare om det är en robot som kör, men skulle jag tro.
Det måste jag faktiskt säga att det beror väldigt mycket på personen, skulle jag vilja säga. Och det är fortfarande något som jag tycker, och det är därför jag säger, robotar är inte istället för människor. Jag tror att väldigt många tänker på att nu är det helt plötsligt all hemtjänst borta och det är robotar istället. Det ser inte jag kommer att hända. Jag tycker att det ska finnas val. Och jag kan säga att det som vi ser från forskningen idag, ja, det finns människor som föredrar robot, som vill inte liksom att det är en människa som byter blöja på dem.
Mm. Är det fortfarande så att det är väldigt långt till att vi kommer att kunna ha hjälp av en robot i hemmiljö?
Kort svar, ja. Sen kan man tänka sig, vad uppfattar vi som långt? Om du frågar mig som har en då, son med diagnos som behöver hjälp 24 timmar om dagen, då tycker jag att 3 år är för långt. Han är 19. Och då vill jag ha det liksom. Men kommer det att hända på 3 år? Nej. 5 år? Tror inte det. Det beror lite på komplexiteten. Ska den här roboten kunna byta blöja på någon? På vilket sätt? Ska människan tvättas? Alltså det är just de här liksom personlig hygien, borsta tänderna, hjälpa någon på och från toa, mata. Det är egentligen där som det finns jättemycket behov, och det är det som är tidskrävande. För det kan du inte göra halvbra. Du kan inte göra något annat medan du gör det. Så att just det här med personlig hygien, det ställer oerhört stora krav. Och det är därför jag säger, det kanske aldrig kommer att hända att robotar kan göra det. Jag vet inte.
Tror du att din son kommer att få hjälp av en robot hemma i framtiden?
Det hoppas jag verkligen. Om inte annat, då som i en kontext där det är en avlastare, min son, och en robot.
Hur menar du då?
Ja, med att en avlastare är kvar eller, och gör all det där som liksom gör det, men robot är där för att säkerställa att avlastaren inte gör någonting som den inte bör göra.
Alltså en avlastare, en människa menar du då?
En människa, absolut. En människa. Så jag bara menar, och det är därför jag säger, robotar är inte istället för människor, det är tillsammans med människor, men förbättra situationen. Som att det inte ska förekomma situationer som är både farliga för min son eller allvarliga, eller där avlastaren kanske kan, mänsklig avlastare, kan kanske bli rädd eftersom min son har inte något utvecklat språk. Så när han skriker, då vet du inte, okej, okay, är han sjuk? Har han ont? Är han arg? Kommer han att slå mig? Alltså det kan vara väldigt många olika saker. Om du inte känner min son så vet du inte. Och då reagerar du som människa. Du vill liksom skydda dig. Och det kan, ja. Men en robot kan kanske förmedla. Nej, Jonathan är just nu inte rädd. Han bara låter så.
Är det den här typen av utmaningar i ditt liv hemma som har fått dig att jobba med den här typen av robotar?
Kanske inte just den här typen av robotar, men definitivt det här projektet. Det är liksom så nära.
Samtidigt som Danica Kragic tänker sig att en robot skulle kunna bli riktigt bra på att förstå hennes son och hans sätt att uttrycka sig, så handlar en stor utmaning i den här utvecklingen just om att robotarna ska förstå oss.
Att förstå vad man säger, det är i princip löst. Sen att förstå vad man menar med det man säger är väl halvlöst med de här ChatGPT och allt vad säger. Men att förstå när man är osäker eller inte riktigt håller med, då är det lite finlir i rösten, eller man kanske skrynklar ansiktet lite för att man inte riktigt håller med. Och det jobbar vi på att försöka känna en sån tecken också.
Människor kommunicerar inte enbart med ord. Vi kommunicerar med blick. Vi kommunicerar med ansiktsuttryck. Vi kommunicerar med kroppsuttryck. Vi kommunicerar med tystnad. Allt det där är oerhört svårt, för då måste du inhämta saker, alltså holistiskt. Titta på hela kroppen, titta på händerna, titta på liksom hur mjukt och avslappnat kroppen är mot hur liksom hård inställning du har liksom när du känner dig lite defensiv. Hur snällt liksom tittar ögonen på dig eller alltså, det är oerhört svårt. Så ta hänsyn till hur människan mår och känner baserat på liksom hur kroppen beter sig. Jättesvårt.
Jättesvårt, men kanske användbart på fler sätt än det mest uppenbara. Åter till Joakim Gustafssons robot som känner igen honom.
Good to see you, Joakim. How may I help?
Om den ser mig så tittar den på ansiktet. Om den bara hör mig så lyssnar den på rösten. Och sen har jag gett den 5 exempel på hur jag ser ut och 5 exempel på hur jag låter. Och då kan den identifiera mig från de 2. Och det är ganska viktigt om vi ska bygga system i folks hem. Folk är inte ensamma i sina hem. En bit som vi kommer bygga i det här är till exempel att äldre kanske kan lägga in sina foton och berätta om vilka som är i bilderna och vad som händer och historier.
Så att den då ska känna igen fler människor när de kommer?
Ja, precis. Så att den kan veta det. Och sen om man lägger in foton så kan den känna igen vilka som är i fotorna. Så att man kan bygga upp som en livshistoria. För att mycket av det vi ska göra här är ju hjälpa folk med saker som att laga mat. Men det är jättetråkigt med något som bara pratar mat. Och då är en idé vi har är att, ja, men då, att digitalisera sina foton och bara berätta vad som är där. Är en bit som just nu, min pappa är den äldsta kvar i vår familj och alla skickar på Facebook, vilka är det här? Ja. Så det är en roll som han redan har.
Det är så, kanske en ganska trevlig roll att ha.
Ja, precis. Men då skulle det vara ganska roligt att bara få, för att få något att prata om. För en sak som vi har haft projekt med Karolinska, där Mia Kivipelto är den främsta forskaren på tidiga tecken på demens. Och där så är mycket av det man går på är hur man ändrar sitt sätt att prata. Men också om man känner igen folk eller inte på bild är också ett tecken på demens. Så att en sån aktivitet skulle kunna ha också funktionen av att se långsamma förändringar över tid i hur man pratar och vad man känner igen och inte.
Men det låter lite som att om jag hade den här roboten hemma så skulle den börja diagnostisera mig lite grann samtidigt som jag försökte liksom umgås med den. Det låter också lite obehagligt.
Alltså jag tror att det där är en opt-in, eller vad jag ska säga. Det där är väl något man får välja om man tycker att man vill ha. Om man tycker att det är intressant och roligt så kan man göra det.
När du blir gammal och kanske skruttig, vad kommer du att vilja ha hjälp med av en robot då, tänker du dig?
Jag tror att jag kommer bli som min pappa som inte vill ha hjälp. Och sen kommer jag kanske, om jag lyckas lura honom att testa det här som vi bygger nu, så kanske han kommer upptäcka att den var inte så dåligt. Han fick en Google Watch eller Apple Watch av mig som han använder hela tiden och håller koll på hur han sover och allting. Det var inget han visste att han hade behov av innan. Så att lite är det där svåra att veta vad man faktiskt, man måste uppleva det för att förstå vad man verkligen har för behov och vad man tycker är kul. Han tycker att det är kul att veta hur mycket han sover. Det är det inte alla som gör. Så i mitt fall, nu så använder jag den lite för att bara testa idéer. Skulle man inte kunna göra så här? Och så kommer den, men jag provar det. Och så bygger den faktiskt det som jag pratar om. Så den typen av samarbete där man försöker komma en lösning närmare, det tror jag kommer vilja ha hjälp med även som pensionär.
Joakim Gustafsson på KTH, en av de forskare som nu drar igång arbete i det stiftelsefinansierade projektet SAINT, som handlar om att kombinera AI med människoliknande robotar för att se hur sådana skulle kunna hjälpa äldre och funktionshindrade. Producent för Vetenskapsradion Lars Broström, jag heter Camilla Widebeck.